Nu förvärras läget för Ryssland. Fixa fredssamtal eller få sanktioner inom 10 dagar.
I'm not so interested in talking anymore. He's got to make a deal. It's too many people are dying. It's a really bloody war. You would think, based on common sense, you would think he'd want to make a deal. We'll find out. Yeah, I'd say 10 to 12 days. I'll announce it probably tonight or tomorrow.
Så där lät det från amerikanska NBC. I måndags förvärrades läget för Ryssland. Trump kortade ner sitt hot om sanktioner från 50 dagar till ungefär 10 dagar, där han utlovar sanktioner mot Ryssland om inte fredsavtal uppnås. Välkommen till radiokorrespondenterna Ryssland. Idag är det den 31 juli och i studion har jag med mig Björn Gunnér, Sveriges radios reporter som bevakar Ukraina och Ryssland.
Hej!
Magnus Christiansson, lektor på Försvarshögskolan.
God morgon!
Och Malcolm Dixelius, filmare och tidigare Moskva-korrespondent för både SVT och Sveriges Radio.
God morgon.
Björn, vad är det som har hänt här? Det är väl samma gamla sanktioner som presenterades för ett par veckor sedan?
Nu är det inte väldigt tydligt precis vad han syftar på. Han har pratat om tariffs, 100% har han pratat om. Det gjorde han ju då för ett par veckor sedan. Och det som har hänt nu är att han har sagt att han kortar den här tidsfristen till 10 dagar har han stannat vid nu. Och i samband med det så var han också lite svävande. Kanske blir det också andrahands tullar. Och det är alltså de tullar som ska drabba länder som fortsätter att handla med Ryssland. Deras export mot USA ska då få tullar på sig.
Och hur har den här korta tidsfristen tagits emot i Ryssland då, Björn?
Ja, ungefär som förra gången han gick ut och sa att de här strafftullarna kunde komma. Alltså med en arrogant axelryckning kanske man kan säga. Och nu sa ju Peskov, alltså talesman för Kreml, Dmitry Peskov, för att det gör ingen skillnad. Vi är redan immuna mot den här typen av sanktioner. Man kan också säga att om man tittar på hur det ser ut i storstäderna i Moskva idag till exempel, så märker man ju att det är mycket av de här sanktionerna som har pågått i flera år som inte slår igenom. Alltså man kan köpa västvaror, de finns där, folk verkar leva ganska gott och så vidare. Och så fortsätter ju handeln med rysk olja och gas från många länder och även mot vissa EU-länder ju.
Malcolm, kan det här ha någon inverkan på Ryssland? Eller leker Trump bara gud här?
Ja, men precis som Björn sa här, det är ju Rysslands taktik att låtsas som om det här inte har något inflytande alls över dem. Men faktum är att Ryssland söker ju också möjligheter att få slut på det här kriget på något sätt. Det är ju därför man använder det här fönstret som är under sommaren för att pressa Ukraina både på fronten och civilbefolkningen för att Ukraina på sin sida ska tröttna. Trump, det är som dåligt väder. Det är någonting man måste förhålla sig till när det inträffar. Och det har inte inträffat, nej. Jag läste ganska nyligen en ganska ingående analys av en framstående rysk politolog, som man säger i Ryssland, statsvetare kanske vi skulle säga, som går ut på att Rysslands enda taktik mot en sån som Trump, det är att sitta och vänta och inte göra någonting förrän det blir faktiskt verkstad av det. Och då ska Ryssland vara beredd att på något sätt, som Peskov sa, vi är vana vid sanktioner, vi kanske kan stå ut med dem, eller så hittar man någon typ av motåtgärd.
Motåtgärd, precis. Men om de här sanktionerna inte biter, vad skulle behövas istället, Björn?
Ja, det är intressant. Jag satt och lyssnade nu på ett program som vi gjorde 2022 på Vetenskapsradion där jag brukar jobba, om vad är det som krävs och varför biter inte sanktionerna. Och då tror jag att det var EUs femte kanske sanktionspaket. Nu har vi just fått det 18:e här. En som heter Peter Wallensten sa i det programmet, han är seniorprofessor i freds- och konfliktforskning, att det finns två viktiga villkor för att sanktioner ska lyckas. Och det ena är att det ska finnas liksom ett stöd för de här sanktionerna hos en opposition i landet. Och man kan tänka sig då till exempel ANC, Sydafrika. Det är ett bra exempel på sanktioner som har lyckats. Och ANC, de önskar själva de här sanktionerna. Så att det ska finnas liksom en opposition så att man kan få in en splittring inom det här landet. Och det ser ju väldigt svårt ut som Ryssland ser ut nu. Och det andra det är att det verkligen leder till en rejäl isolering av det landet som sanktionerna riktas mot. Och alltså att världen sluter upp. Och så var det också med Sydafrika. Så är det ju inte nu. Utan vi ser ju hur Indien, Kina med flera är bra vänner med Ryssland och handlar med dem. Och just med den här gasen och oljan också. Det gör många flera länder också. Så att det där är väl kanske nycklarna. Och då ser det ju inte så positivt och optimistiskt ut om man tänker att de här sanktionerna ska göra någon skillnad, tänker jag.
Magnus, vad tänker du skulle behövas istället för de här sanktionerna om de inte biter?
Det som skulle behövas är ju en amerikansk strategi.
Trump har ju börjat med att vilja ha fred, men utgångspunkten för det här måste ju vara en diskussion kring vad vill USA åstadkomma politiskt i sin relation till Ryssland, i sin relation till Ukraina. Och jag tror att givet det team som Trump har satt ihop så ser det nog ganska mörkt ut att man kommer att arbeta på det sättet överhuvudtaget. Och det som gör mig rädd är att vi i så fall kommer att få ett antal personer som är tillsatta på lite lägre nivå, alltså under ministernivån, som kan tänka strategiskt men som har helt andra prioriteringar och helt andra värderingar. I Pentagon så finns det nu en policychef som heter Elbridge Colby, och han har inte mycket över för amerikanskt engagemang i Ukraina, som han betraktar som ett misstag och någonting som måste diskas av så fort som möjligt för att kunna koncentrera sig på Kina. Så det är det som jag tror skulle behövas, en strategi om vad man vill åstadkomma, snarare än att bara prata om att man vill åstadkomma fred, för det är inte en strategi.
Dmitrij Medvedev, Rysslands tidigare president och nuvarande vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, hotade häromdagen med att Trumps utspel är liksom ett steg närmare krig. Vilka möjliga scenarion ser vi framför oss här? Kan Ryssland attackera USA, Magnus?
Alltså, Dmitrij Medvedev är en allt tommare tunna som skramlar allt tommare. Och de timmar på dygnet som han är nykter så ägnar han sig mest åt att överentusiastiskt hylla regimen och allt den gör, eller att kolportera dess budskap. Så jag tror att man måste se det på det sättet. Och det ingår också i Putin-regimen och allt svårare att väcka uppmärksamhet och skapa rädsla med den här typen av tomma hot. Alltså, Ryssland såg vad USA åstadkom militärt i Iran för några veckor sedan, och det är mot en regim som är utrustad just med ryska system. Och är det någonting som Putin-regimen är, så är den medveten om maktpolitiska realiteter, så att man, det här vet man, och jag tror att man inser att man i grunden inte har någonting att svara emot USA här. Så man ser sina begränsningar och man inser att man är underlägsna. Det finns däremot ett hot mot Europa, men det förutsätter två saker. Det ena är att Ryssland kan agera snabbare än väst i sin upprustning, och det andra är att man på något sätt kan skilja Europa ifrån USA och amerikanskt engagemang. Och det är det som är det farliga.
Och du menar då att om man kan splittra USA och europeiska NATO-länder, då skulle man våga slå till mot Europa?
Och det är ju det som har varit den stora gåvan med Trump. Han har varit en oerhört stor tillgång för Moskva, just eftersom att han har skapat en osäkerhet på det amerikanska engagemanget i Europa. Men det är bara på det sättet som Ryssland kan utgöra ett trovärdigt större strategiskt hot mot Europa.
Det är svårt att veta exakt hur många soldater som har dödats på båda sidor sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina februari 2022. Men det kan vara uppemot 250 000 stupade ryska soldater och nästan dubbelt så många skadade. Det är enligt siffror från tidigare öppna källuppgifter, men också uppgifter från medier och besök på gravplatser. Och på den ukrainska sidan, där har rapporterats om cirka 100 000 som dödats och nästan dubbelt så många som skadats. Båda de här länderna har gjort ändringar i sin rekrytering till fronten. Vad har de gjort, Malcolm?
Ja, man kan säga att båda sidor försöker desperat att fylla på de tomrum som blir. Alltså, varken Ukraina eller Ryssland har särskilt många högt utbildade förband vid fronten, utan man slänger fram de som man snabbt kan få tag på. På den ryska sidan så ser vi att det handlar väldigt mycket om att locka folk med pengar, det har de gjort länge, leta i fängelser och på andra platser. Och sen har vi sett på senare tid också en ganska tydlig offensiv mot gästarbetare, personer som inte är ryska medborgare från forna Sovjetunionen, lockas med ett medborgarskap om man tar värvning i armén. Och sen har vi den typ av desperation som vi såg när det gällde att ta tillbaka det här Kursk-området. Man vill ha fler soldater från Nordkorea till exempel. På den ukrainska sidan så har man sänkt åldern för att kalla in folk till kriget från 28 till 25 år. Och där vet vi att det är illa omtyckt, och det sker under ganska brutala former när man försöker få tag på rekryter i den här åldersgruppen. Det finns ett motstånd i befolkningen, en trötthet. Och sen är det också öppet nu för män över 60 att ansluta till kriget på något sätt. Det finns rätt många redan idag soldater över 60 som är verksamma i den ukrainska armén. Den ukrainska armén är väl historiens äldsta stridande armé, så vitt vi kan förstå.
Vad kan det här få konsekvenser att man tar in så här många i alla möjliga åldrar, Malcolm?
konsekvenserna är att striderna blir allt mer desperata, kan man säga. Det har ju också förändrat kriget helt. På rysk sida riskerar man fortfarande väldigt många döda för de små landvinningar man gör. Från Ukraina har man nu i princip bestämt sig för att vi orkar inte med någon motoffensiv, utan man försöker bygga upp ett robust försvar längs den enorma frontlinjen som man har. Så det är betydelsen när vi talar om kriget. I civilsamhället är det naturligtvis en fruktansvärd förlust, framförallt i Ryssland, där man saknar arbetskraft, utbildad arbetskraft. Den här slakten av ryska soldater som pågår ständigt, den underminerar alla försök som man har i Ryssland att försöka hejda den minskning av påtagliga minskning av befolkningen som pågår. Och det är demoraliserande för hela samhället. Och jag tror att det till slut kanske är den största orsaken till att det skulle kunna uppstå en inhemsk opinion tillräckligt stark för att påverka ledarna. Inte för att jag tror på några massprotester i Ryssland, men missnöjet mot kriget är omfattande.
Och på tal om hur man behandlar sina soldater, så är det nu dags att följa upp kärnkraftverket Tjernobyl.
It is one of the most dangerous places on Earth, but that didn't stop Russia pouring troops and tanks into the Chernobyl exclusion zone at the start of the war.
Ja, så där lät det i Sky News Australia för över 3 år sedan, i början av den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina våren 2022. En av anfallsinriktningarna gick rakt igenom stängda zonen runt det ökända kärnkraftverket Tjernobyl. Ukrainska kärnkraftsinspektionen uppmätte ökad strålning i området medan de ryska militärfordonen körde igenom och rörde upp radioaktivt damm. Efter en dryg månad då dök det upp bilder på skyttegravar och på tunnlar i Röda skogen, den mest kontaminerade platsen i den avstängda zonen. Magnus, varför beordrar man sina egna soldater att gräva ner sig i radioaktiv jord?
Det finns ju mycket som pekar på att den ryska statsledningen gjorde en stor missbedömning i februari 2022. Och att detta delvis berodde på att man räknade med att angreppet på Ukraina skulle bara leda till väldigt begränsade strider. Och därför så är det väldigt svårt att veta om enskilda taktiska beslut, när det väl inte blev så, vad de egentligen byggde på. Byggde de på desperation, att man inte hade förberett sig? Eller fanns det här en idé om att man faktiskt skulle ha Tjernobylområdet som ett framryckningsområde? Så det är lite svårt att veta. Det vi vet är ju naturligtvis att rysk militär tradition och ryskt militärt tänkande är väldigt brutalt. Det här går tillbaks långt i tiden. Så att det finns en resonansbotten för den här typen av beslut. Att använda kärnkraftverk som en sorts sköld och skydd mot angrepp mot de egna styrkorna, det gjorde man ju också i Zaporizjzja-regionen. Vilket kan vara ett smart sätt att taktiskt utnyttja, och också ett typiskt sätt som Putin tänker på, alltså brinkmanship. Alltså att man är beredd att ta större risker än fienden. Det var ju inte heller riskfritt att ta sig in i de här områdena för de ryska förbanden, men man är beredd att ta en högre risk än både ukrainarna och västsidan så att säga.
Björn, de här soldaterna utsattes ju för radioaktivitet. Vad får en sån här exponering för inverkan på kroppen?
Vi har ju svårt att veta precis hur det blev i det här fallet. Det kom ju rapporter om akuta strålskador hos en del soldater. Men det var, ja, det byggde på ganska otydliga observationer. Det är svårt med informationen, och det är ju förstås också ett informationskrig. Jag har själv varit där för 10 år sedan snart, och man kan ju röra sig där. Det är inte livsfarligt att ta sig in i zonen. Det finns vissa så kallade hotspots där det är hög strålning, och även där kan man enligt strålningsbiologer som vi har pratat med, alltså man kan stå många dagar där utan att det är jättefarligt, men man ska inte göra det såklart. Man kan väl säga att det här är farligt, det är otäckt, men när vi gjorde program om det här så sa experterna att ja, fast så farligt är det inte. Och någon i programmet sa så här, ja men det skulle kunna vara farligt om de här soldaterna hade börjat äta av den här jorden. Och det gjorde de ju inte, rimligen. Och så ska vi säga till slut, och det som Magnus säger, man är så vårdslös med soldaternas liv. Så jag tänker liksom att om man tänker på vilka risker de här soldaterna utsätts för dagligen, och till och med riskerar att bli skjutna av sina egna befäl om de inte lyder order. Så det är liksom, man får titta på någon sorts skala här, tror jag.
Mm, absolut, men jag tänker på att de grävde ner sig i den här jorden. Att gå runt där kanske inte är lika farligt med att gräva jorden där.
Nej, men även det sa de här experterna att förmodligen inte särskilt allvarligt. Jag tyckte själv att det lät lite överraskande. Jag tror att det är många som uppfattar det så. Men det är ju det här med strålning. Att den är osynlig, den är obehaglig. Men ibland tror vi att den är farligare än vad den faktiskt är. Och sen så kan det ju vara så att i vissa fall så kommer effekter på lång, lång sikt. Men det handlar ju också i så fall om ofta väldigt kraftfull exponering som de som var med och liksom ledde arbetet för att hantera explosionen då 1986. Där var det några som dog av akuta strålskador. Men i det här fallet så är det något annat. Så att förmodligen inte mycket farligare än väldigt mycket annat som sker varje dag vid fronten.
Det var alltså 1986 som en av reaktorerna exploderade i kärnkraftverket som låg i dåvarande Sovjetunionen. Hur mycket fick omvärlden veta om vad som hände egentligen, Malcolm?
Det här inträffade då, kort efter att jag hade kommit tillbaka från som radions korrespondent då i Moskva och arbetade på Aktuellt-redaktionen. Och vi var väldigt frågande därför att det här var ju någonting, det var en nyhet som kom till världen från Sverige. På två sätt. Dels så var det alltså Forsmark, kärnkraftverket, som larmade i tron att de själva hade förhöjd strålning. Och det andra var att ett svenskt bolag hade tillgång till bilder från rymden där man kunde se att någonting brann där det förmodligen är ett kärnkraftverk i Ukraina. Så från början så var väldigt mycket osäkert och den mesta informationen fanns faktiskt i Sverige. Det tog ett par dygn innan de sovjetiska ledarna, den vid den tiden ganska okände nye generalsekreteraren Mikhail Gorbachev, var då tvungen att erkänna att det var en olycka. Men på vanligt sovjetiskt manér så var man väldigt försiktig med att berätta någonting om någon hade dött eller om det var farligt. Det tog lång tid innan omfattningen av den här katastrofen blev offentlig kan man säga och mätbar på något sätt internationellt. I månader efter att det här hade hänt. Man kan säga att det blev ju också en väldigt stor prövning för Sovjetunionen. Det var en prestigeförlust, det var därför man mörkade. Men sen blev det också skäl till att ändra sitt beteende.
Vad fick den här händelsen för politiska konsekvenser i slutändan i Sovjetunionen, Malcolm?
Ja, man kan säga att den påskyndade Sovjetunionens fall. Det blev så uppenbart för omvärlden, både det här faktumet att man mörkade omfattningarna av den här katastrofen och själva katastrofen, att Sovjetunionen tillät det här hända, tyder på att man hade inte kontroll över sina kärnkraftverk. Och Sovjetunionen hamnade i ett defensivt läge där man blev tvungen att söka förhandlingar och så småningom också blidka en växande antisovjetisk kan vi säga opinion i hela det område som man själv kontrollerade, alltså i Östeuropa. Land efter land visade att de kunde så att säga välja egna ledare och starta en egen politik utan att Sovjetunionen hade kraften att ingripa så som man hade gjort tidigare. Det var ett försvagat Sovjetunionen och en ledare som egentligen inte visste vart han skulle leda landet. Mikhail Gorbachev hade ett nästan omöjligt uppdrag som generalsekreterare att försöka hitta en väg för Sovjetunionen att förnya sig. Landet gick inte att förnya. Och innan han riktigt hade insett det så fanns inte Sovjetunionen kvar längre.
Än idag så jobbar ett par tusen människor på den här nu nedlagda jätteanläggningen för att se till att hålla den säker. Den havererade reaktorn är innesluten i en sarkofag. Den träffades nyligen av en rysk drönare. Hur ser säkerheten ut nu för det här kärnkraftverket? Är Ryssland intresserad av att attackera det här kärnkraftverket igen?
Jag tror inte att Ryssland är ute efter att attackera det här kärnkraftverket. Tittar man på bilderna av den här så kallade drönarattacken så ser det mera ut som det var skrot från en drönare som ramlade ner på taket. Det tyder på en väldig omdömeslöshet från rysk sida. Att man överhuvudtaget skickar drönare över det här området där man vet att det finns luftvärn, där man vet att det är ett skyddsobjekt. Och då kan såna här saker hända. Men det finns inte mycket som tyder på att Ryssland skulle vilja angripa Tjernobyl. Jag tror att ska vi rikta blicken mot ett riskområde så är det snarare det andra kärnkraftverket, Zaporizjzja, Europas största, som nu ligger på ockuperad mark och som är i ett tillstånd som den internationella övervakningen säger är farligt.
Vad säger du, Björn? Hur pass orolig ska man vara?
Ja, nej, men jag håller nog med Malcolm här. Alltså, det har blivit ett hål i den här så kallade sarkofagen, den här inneslutningen som man satte på plats ungefär då när jag var där 2016-2017. Det var ett jätteprojekt då, kostade många miljarder. Och det verkar nästan som att den största skadan kanske är ekonomisk och att det kommer vara EU-länderna som får betala för att laga det där, för det kommer inte bli helt lätt. Och att det här jättestora kärnkraftverket i Zaporizjzja förstås, där har man också hört om beskjut och så vidare. Så att, ja, det lär ju vara en större risk, det håller jag med om.
Tack! Nu är det dags för veckans kremlologi. En spaning i tiden. Magnus, vad har du sett på sistone?
Ja, mot bakgrund av de diskussioner om förhandlingar som har kommit här de senaste månaderna så skulle jag vilja tipsa om en rapport som skrevs av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, redan i våras om den ryska ekonomin. Och det är en sammanvägd rapport, det vill säga den tar upp alla bedömningar som gjorts på västsidan av den ryska ekonomin. Och det den konstaterar är att upprustningen och militariseringen av Ryssland driver inte någon tillväxt längre. Tvärtom så har man stora problem med att täcka sin budget och det finns överhettningstendenser i den ryska ekonomin. Och då konstaterar man att detta kan leda till en ökad repression i Ryssland och att man försöker krama ur allt större skatteindrivning ifrån de enskilda ryssarna. Men jag skulle vilja föra över detta resonemanget också i den här kontexten av förhandlingar, internationella förhandlingar kring Ukraina-kriget. Nämligen att en slutsats man kan dra av detta politiskt är ju att kriget har blivit en återvändsgränd för Putin-regimen. Och jag tror att det är en viktig del för att förstå bakgrunden till varför Putin också förhalar detta. Därför att detta är någonting som kommer få väldigt stor konsekvens för den ryska ekonomin under lång tid framöver. Och där han sitter fast politiskt i ett skruvstäd.
Malcolm, vad har du sett som sticker ut?
Jag har intresserat mig för någonting som hundratusentals människor följer i sociala medier. Och det handlar om den amerikanska familjen Huffman. Pappa och mamma och tre döttrar som emigrerade från Texas till Moskva för att slippa woke, för att slippa hbtqi-propaganda som de ansåg var ett hot mot deras barn i Texas. Den här familjen ingår i en liten grupp amerikaner som av såna här skäl, ofta religiöst övertygade människor som har lockats till Ryssland av ett program där man kan bli medborgare i Ryssland om man vill leva i en miljö med de höga moraliska värderingar som Putin anser att Ryssland står för. Nu gjorde pappa i den här familjen det misstaget att visa sin lojalitet mot sitt nya fosterland genom att gå in i armén. Han trodde att han skulle få ett skrivbordsjobb någonstans och kanske lite lön för det. Men så småningom i år, allt detta har skett i år, så hamnar han vid fronten. Och där visar det sig att det inte riktigt är ett skrivbordsjobb, och det visar sig att han dessutom blir utbildad på ett språk som han inte kan. Han får köpa sin egen utrustning och det är fara för hans eget liv. Och under lång tid så var han också försvunnen från sociala nätet, så det gick mycket rykten om att pappa Derek Huffman hade dött. Nu vet vi att han fortfarande lever och att hans fru ber för honom, men det är på något sätt bilden av en del av galenskapen i det här kriget. Galenskapen, både den som finns i USA och den som finns i Ryssland.
Björn, vad har du sett?
Ja, men jag har tittat lite på det här med högt uppsatta människor i Ryssland som har råkat trilla ut genom fönster eller dö under mystiska omständigheter. Vi hade ju Roman Starovoyt här i början av juli som var transportminister men tidigare guvernör i Kursk-regionen där ju Ukraina gjorde sin inbrytning. Han hade fått sparken från jobbet som transportminister samma dag, så att det finns många som tänker att det här orsakades då av den ryska regimen. Och om man tittar på Wikipedia till exempel då, så finns det en enormt lång lista på människor som har dött just på det här sättet, oklara omständigheter. Sen finns ju också de här politiska opponenterna som verkar ha mördats, som Nemtsov, som Politkovskaja, som Navalny och så vidare. Men det jag tänker då när jag läser det här, apropå det vi har pratat om i Tjernobyl, så har det lyfts fram att den olyckan orsakades inte minst av en väldigt dålig säkerhetskultur där man lyder order, man vågar inte varna, man vågar inte säga stopp. Om vi nu har sådana här händelser i Ryssland idag, vad säger det om säkerhetskulturen i Ryssland idag? Det funderar jag på.
Tack Björn Gunnér, Magnus Kristiansson och Malcolm Dixelius. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio-appen. Vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Producent Alice Ulin, tekniker Mikael Sarabi och jag heter Monica Titor.